Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. Dagens tema är drömtydning och gäst är Maria Ulaner, redaktör och författare till symbollexikonet Drömmar A till Ö. Ulaner har på djupet utforskat drömmarnas symbolspråk genom 5 års freudiansk drömanalys. Vi samtalar bland annat om Sigmund Freuds drömteorier, vanliga drömteman och hur man själv kan arbeta med sina drömmar för att synliggöra omedvetna själsliga processer. Men avsnittets höjdpunkt är Ulaners tolkning av min dröm om hur jag hjälper Donald Trump att införskaffa en ljudanläggning. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Maria Ulaner.
Tack så hemskt mycket.
Det här med drömtydning och drömtolkning som vi ska ge oss i kast med idag och prata om, tror jag många ser som ganska flummigt. Det är på något sätt, som jag ser i alla fall, förpassats ganska mycket till någon slags så här new age-värld. Och där den moderna människan, den mätbarhetsfixerade människan, tycker ju att det här är någonting som inte går att syssla med överhuvudtaget. Men det blir ju väldigt tydligt att det här har varit en väldigt stor del av vår mänskliga historia. Den är drömtolkningen är lika gammalt som människan.
Mm.
Så om vi börjar med att titta lite grann på hur det sett ut historiskt, vad det har haft för funktion. Till exempel i antiken, hur såg man på drömmar då?
Ja, nej, men det har ju alltid funnits en otrolig fascination för drömmar. Alltså, och man frågar sig, vad har de för betydelse? Har de betydelse för människan, den lilla människan, eller för den stora människan, eller för hela världen, eller för den lilla världen? Och under antiken där så var det ju, då hade man ju bilden av att man faktiskt fick meddelanden från det högre, liksom gudar eller vad det nu var för någonting. Till exempel så farao i Egypten, när han drömde så hade han ju drömtolkare som beskrev för honom hur det skulle bli i framtiden, till exempel.
Jag vet att du nämnde förut innan vi tryckte på REC att drömmarna var inte bara personliga, utan de kunde säga någonting om samhället stort. Man kunde drömma om vad som skulle hända ens folk och så vidare.
Ja, gud, ja, verkligen stora drömmar som var, ja, helt enkelt gav de styrande ett verktyg för att styra landet. Alltså man visste då, om det här händer, då kan jag göra så här, helt enkelt.
Mm. Sen skriver du i din bok, när vi går in på medeltiden och när kyrkan får stor makt i Europa, så börjar det här med drömtydning bli kontroversiellt och man vill gärna inte prata så mycket om det. Vad handlar det om?
Tydligen var det så då den här kyrkofadern Hieronymus, han var ju tydligen väldigt aggressiv. Det var han som översatte Bibeln. Han menade ju att drömmarna var liksom sända från djävulen och att man skulle försöka jobba med att piska sig själv till att inte ha dem. Ja, han piskade sig själv för att han var väldigt fylld av drömmar. Han vaknade alltid med starka drömmar, tydligen. Det finns en bild av honom på Nationalmuseum som Georges Delator har målat. Och där står han liksom på knä med korset i ena handen och piskan i andra. Han säger, på väg att piska sig själv för att bli av med drömmarna.
Mm. Där har man nämnt det grekiska antika tänkandet att det kommer från gudarna istället till djävulen.
Ja, djävulen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men sen så kommer ju en av portalfigurerna, Sigmund Freud, som 1899 skriver drömtydning, som är, jag läste den inför vårt samtal, det är ett monumentalt verk som är oerhört fascinerande, och som jag förstår så är Freuden, han är en av de liksom stora tolkarna av drömmar och gör det på något sätt aktuellt igen under en tid när det har slumrat lite. Mm. Så hur ska man förstå Freuds sätt att tolka drömmar?
Ja, alltså han har ju präglat så mycket av liksom det moderna tänkandet på alla nivåer, så inte bara drömmar, men alltså han såg ju då drömmarna som ett klart budskap som gick att förstå genom en viss teknik då som han byggde. Och den här tekniken går ut på att ha fria associationer när man pratar om en dröm. Och i analys då, i psykoanalys till exempel, så jobbar man utifrån hans principer att man om man kommer med en dröm så ska man bara då frågar psykoanalytiken, vad får du för associationer kring det? Och sen ska man spåna, och i det där så kommer alltså psyket att så att säga lyfta fram det vill få fram. Men sen har ju Freud, alltså själva teoribygget är ju det att barn, små barn har önskningar som i värsta fall blir vad ska man säga, inte uppfyllda, alltså på ett riktigt dåligt sätt. Alltså, det är inte så här, om du skriker som liten och mamma inte kommer springa direkt, så jag tror inte det skapar jättestora trauma, men det finns ju liksom, det finns ju som har att göra med pappa och mamma komplex som han skriver om, och Oedipus komplexet och så vidare, så är det ju önskningar som kanske inte är så snygga. Och de kan ju inte bli uppfyllda helt enkelt. Det går ju inte. Du kan inte liksom ligga med dina föräldrar. Det går liksom inte att göra det.
Nej.
Och de här önskningarna är då betraktas psyket betraktas som någonting som måste döljas till varje pris och censureras. Därför att de är fula så att säga. Och i drömmen då så kommer de där, det kallas för det latenta tillståndet i drömmen. Det är ju det här, det som inte är direkt synligt. Det ligger där och pushar, och i det manifesta, det vill säga det man verkligen drömmer, så kommer en annan bild, liksom en motsatsbild kan det vara till och med. Ja, och så finns det då den här tekniken för att liksom krafsa fram vad det egentligen handlar om. Den är ganska långsam och tar många, många år.
Du har själv gått i freudiansk psykoanalys. Mm. Där, som jag förstår, så är drömtolkningen en väldigt central del av den terapin. Mm. Hur går det till när du har kommit dit och analyserat dina drömmar?
Till en början så var det väl så att jag var väl, jag kommer inte ihåg hur gammal, 33 tror jag var när jag gick. Och det är ganska svårt att få tag på analytiker. Om man inte är jätterik så är det ganska komplicerat. Men det finns en väg att gå. Men jag ska inte berätta om det nu. Men för en människa som inte har så mycket pengar så finns det vägar att gå. I alla fall så fick jag tag på min analytiker. Och det var en väldigt bra människa som jag gillade väldigt mycket. Och då när vi träffades första gången och pratade om hur vi skulle göra så så sa han också det att när han accepterade mig som analysand så sa han att vi måste skriva på ett kontrakt att du ska gå här 5 år. Alltså man gör inte ett fysiskt kontrakt men man skriver ett kontrakt på att man går i 5 år för att det tar så lång tid.
Det är helt otroligt. Och hur ofta går man?
Ja, men då går man alltså 5 dagar i veckan.
5 dagar i veckan, ja. I 5 år? Ja. Att det är ju helt overkligt.
Och då är det 45 minuter varje gång och sen är det uppehåll för då typ sportlov, påsklov, jullov och sommarlov. I övrigt är det alla dagar.
Helt otroligt.
Det är som att ha en annan obligation av något slag. Man gör det bara helt enkelt och man längtar varje morgon efter att få komma dit. Och de bästa dagarna var ju när det fanns en dröm. Vakna med en dröm. Det var julafton faktiskt. Och komma dit med den här drömmen och då lägger man sig då, man hälsar och tar i hand och sen lägger man sig på divanen helt enkelt. Och så sitter analytikern bakom ens huvud.
Det här är verkligen old school Freud?
Old school och herr Freud med ett porträtt på väggen såklart. Ja. Så att jag kan se honom också när jag ligger där.
Mm. Och då handlade det om de här associationerna bland annat. Kan du förklara lite grann hur själva drömarbetet gick till?
Ja, alltså det är svårt att säga för att man berättar drömmen och då tar det en viss tid beroende på hur lång den är. Och sen så frågar analytikern då, vad får du för associationer kring det? Det är den standardfrasen kan man säga. Och då jobbar jag på att hitta associationer helt enkelt. Och ibland fanns det inga. Alltså det kom inte upp någonting överhuvudtaget. Och då kunde det bli lite torrt alltså, när jag inte nådde fram. Men då kunde det vara så att dagen efter jag inte nådde fram till någonting överhuvudtaget. Så kunde jag haft en likartad dröm dagen efter. Och så gick jag med den till analytikern. Och då var det som att någonting öppnades när han ställde den frågan igen. Och det där var ju väldigt speciellt. Alltså. Men vad som händer just när det gäller drömmarna, det är att jag får inga svar. Sådär. Ja, den där drömmen, den betyder att det finns inget sånt. En analytiker säger ingenting att jag är på något specifikt sätt eller någonting betyder något. Det har aldrig hänt, alltså de gör inte det. Och det är det jag gillar också, för att det är därför det tar så lång tid. Du gör hela arbetet själv. Det är ett eget arbete och det är inte analytiker som talar om vilken problematik du har.
Men vad syftar själva drömtolkningen till? Vad vill man uppnå med den?
Den ska då ha funktionen av att lösa de här konflikterna som är omedvetna helt enkelt, som finns inom nästan alla människor. Och ibland sitter det väldigt hårt åt vad det nu är. Och ibland kan det vara ytligt, alltså lite mer ytligt som det är lättare att se strukturen och så.
Nu måste vi ju djupa i lite grann olika drömteman, drömtyper och såklart att komma in på det här att försöka just på att tolka en av mina drömmar. Men en sak som jag vill förstå, du har ju skrivit en bok som är ett drömlexikon som är alltså att man kan slå upp olika bilder som man har haft och då få en förklaring kring vad de här bilderna kan vara. Och det är som jag förstår, du har hämtat mycket från Freud och du har hämtat mycket från Jung och från andra.
Ja, från den gamla lappgubben och Sibyllan och alltså verkligen grävt i liksom, för till exempel Sibyllan, det var någon sån här tidig gammal drömlexikon som handlar om att allting var tvärtom, så om du drömde att du dog så skulle du få ett långt liv. Det hämtar ju en del från Jung, alltså den här kompensationen som drömmen står för. Så det är ju alltså drömlexikonet, det är mitt försök att liksom samla ihop så mycket som möjligt. Så flera drömsymboler, jag kan ta vad som helst, ja, hund eller äpple eller vad som helst, kan innehålla flera. I min bok så kan det innehålla flera tolkningsmöjligheter. Alltså, eller vilket symbolvärde de olika symbolerna har, alltså värdet av dem. Ja, och det betyder ju alltså att när man då... Ja, men vi kan ju prata lite om hur man skulle kunna tolka en dröm, sin dröm. Mm. Kan vi ta det?
Ja, men, kan vi börja fortsätta med något? Men vi tar det alldeles strax. Jag vill bara veta, varför drömmer vi i symboler? Varför säger inte vårt omedvetna eller vårt psyke rakt ut hur saken gäller, vad saken gäller?
Är det för läskigt kanske? Alltså, man vågar inte se sanningen i vitögat, möjligtvis. Möjligtvis är det så. Jag vet inte. Det ansåg ju då förstås Freud att vi krånglar till det för att vi inte klarar av att bara möta det rakt av. Det behövs en omväg på något sätt. Som jag, ja, det är som jag ser det, men jag vet inte. Det finns ju många teorier kring det där helt enkelt.
Mm. Men både Freud och Jung, de pratar ju om att det verkar finnas ganska mycket fasta symboler som liksom finns hos människan. Där, ja, men dels att det finns över olika kulturer, men också här och nu så finns det olika symboler som återkommer till oss som betyder samma sak. Det där tycker jag är svårt att liksom förstå. Hur kan psyket skapa ett symbolspråk som Du har till exempel, som ett exempel i din bok, så är hjärter knäckt eller en knäckt i ett spelkort är en symbol för jaget. Hur vet psyket det?
Det där är ju en lurig fråga, tycker jag. Det är lite taskigt av det att ställa den. För att, alltså, det är väl så att i någon av mina undersökningar kring symboler så har jag läst någonstans att det skulle kunna vara så. Och jag tänker alltså att nu måste man väl gå på djupet med just spelkort. Och det är ju väl gammal företeelse som springer ur tarotkortleken. Så där har man ju nog tänkt sig att man ser på tarotkorten och i sin förlängning också spelkorten som symboliska verktyg för att kunna också titta in i framtiden. Så de blev ju väldigt laddade, de där korten. Och det har ju hängt med förstås då i den moderna, eller man ska säga den nyare. Eller spelkorten kom ur framtidsspåkorten helt enkelt. Så det hänger ihop med det. Och då tänker man så här att det där då skulle då kunna vara en del av det kollektiva medvetandet. För att det är så gammalt och hängt med så länge, så att säga.
Just det. Köper du, för jag vet Freud, han gör en lång lista över den här symbolen betyder, alltså stege betyder samlag, och han har ju en hel rad med olika symboler för manlig erektion och det kvinnliga könsorganet. Och, köper du att de här symbolerna är giltiga fortfarande? Tänker du att det ligger någon sanning i det här? Eller ska man bara se det som en...
Jag älskar de där symbolerna. Jag tycker de är jätteroliga. Och jag, till exempel byrålåda, mamma. Det är fint liksom.
Hur har det blivit?
Jag vet inte. Det är väl de här knopparna på lådan man drar ut. Det är underbart. Jag gillar Freud därför att han vänder ut och in på saker och ting som man inte alls kan tänka. Alltså just när det gäller liksom pinnar och svärd och sånt där, det är logiskt kanske att det är penis och så, men det finns andra sätt att, alltså andra symboler som han verkligen utmanar en med. Va? Hur fick du till det där?
Har du något sånt exempel?
Då? Jag kan inte komma på något nu, men just byrån är fint, tycker jag, med mamman, men jag kommer inte på just nu, men jag gillar verkligen hans alltså faktiskt kreativa sätt att se på symboler, väldigt fint, tycker jag. Men apropå liksom byrålådor, så är jag ju, tycker jag själv, en fantastisk symbol i hus, alltså, som ju är sen mycket mycket gammalt, en mycket gammal symbol för människa, alltså. Och då tänker man ju sig då att vinden är huvudet och så vidare ända ner. Liksom till källaren är ju då alltså helt enkelt de nedre regionerna och så. Och där kan man ju verkligen hämta hur mycket som helst när man drömmer att man är i hus. För man drömmer nästan alltid att man är i hus, eller hur? Mm. Eller antingen ut på torg och gator, men man är ofta i hus. I olika rum och de här rummens betydelse. Det tycker jag är jätteroligt. Så det tänker jag nästan alltid på när jag har haft en dröm. Var är jag just nu.
Mm. Och varför, de här, låt oss prata om några drömtyper också då, som man också ser. Alltså det här, dels att falla är en klassiker, eller att man inte kan röra på sig, man försöker springa. Den typen av drömtema, varför återkommer den?
Ja, det finns ju några sådana där som är så klassiska, liksom tappa tänderna, inte komma i tid till tåget, falla som du säger, och känna sig fastlåst. Alltså de har blivit som klassiska verktyg för drömmen, skulle jag vilja säga. Alltså så de är väldigt fungerande för att beskriva tydliga saker. Alltså att falla, det är ju den här känslan av att inte ha kontroll helt enkelt. Du vet inte var du ska hamna. Så du har, kanske det är någonting i ditt verkliga liv som du försöker processa och försöka komma underfund om, men underfund med, och du samtidigt så känslan av att du har inte mark, du har inte fast under fötterna, du känner dig vilsen helt enkelt, och fast, att vara fastlåst är väl, ja men det är så, om du skulle känna det i verkliga livet så är det verkligen, du kommer ingen vart, du står still helt enkelt i vad det är för process du håller på med.
Mm. Jag har en återkommande dröm som jag tror väldigt många känner igen sig i. Mm. Det är ju att det är dags för en tenta, en mattetenta som jag har.
Oh.
Som det är dags för den just här och nu.
Mm.
Och jag har inte pluggat.
Mm.
Och jag bara, va? Har vi prov nu? Och sen, så att jag vet att jag inte kommer klara det här provet. Och nu har jag ett sak att jag hade svårt för matte i skolan och tyckte det var jobbigt. Men kan man förstå den typen av återkommande... Jag har inte haft med matte att göra på flera år. Varför återkommer en sån dröm, skulle du säga?
Ja... Mm. Du var väl kanske vid något tillfälle i ditt liv då, eftersom du inte älskade matte, alltså skapat en väldigt stark frustration inom dig, alltså det, kanske inom, när du var liten. Alltså, och då blir det blir en stark bild som du bär med dig, som du kan använda då i olika situationer. Ja, just det, jag är stressad, kommer inte klara det här. Då tänker psyket, vad har jag för något att hämta här? Vad har jag för bilder jag kan använda? Ja, men då tar du mattelektionen, det är logiskt på något sätt.
Just det. Skulle man kunna tänka sig, om man vill försöka förstå Freuds där önskeuppfyllelse, att det är psyket som vill att någon, jag ska bli av med något eller uppfylla en önskan. Vad skulle det kunna vara?
Längtar du efter att bli väldigt bra på matte eller...
Men ska man förstå det så bokstavligt som man säger, eller står matten för någonting annat? Jag drömmer inte om att bli en stjärna på matte.
Mm. Där de tvistade lärde. Jag vet fan inte.
Nej.
Jag är ledsen.
Det är lugnt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu tänker jag att vi ska ge oss i kast med drömanalys, så att lyssnarna får höra lite grann hur man kan tänka. Du bad ju mig i god tid innan vi träffades att skicka dig en eller ett par drömmar, vilket jag gjorde. Så att jag har ju skrivit ner en dröm, och det var roligt som vi pratade om innan. Det finns ju ingenting som är tråkigare än att höra folks drömmar. Så här.
Nej, det är lite tråkigt.
Det är skittråkigt när folk ska berätta om vad de har drömt. För att det är ju så här, det är just för att det är ju inte sant, ingenting av det är sant. Och det är bara, det var din egna knäppa värld. Men det här tänker jag, anledningen att jag har skrivit ner drömmen är ju för att det ska, här ska vi ju kunna analysera de olika delarna. Jag vill höra dig hur själva arbetet går till. Så förhoppningsvis blir det här väsentligt mycket roligare än bara höra en slumpartad dröm från någon. Så.
Den är också rolig.
Ja, men den är vrickad. Liksom. Så att jag läser det som jag skickade till dig så att lyssnarna också är med på vad det är vi ska analysera här. Okej, då är det Donald Trump. Han kommer hem till mig och jag bor i drömmen en trappa ner i en lägenhet någonstans. Trump är nyklippt och har inte lika orange hår. Han vill ha hjälp att införskaffa saker till något café. Han nämner musik, kanske någon musikanläggning. Jag ber honom vänta för vi är väldigt för tidigt ute. Han sitter vid ytterdörren och väntar surmulet. Sen går vi och jag tror att vi ska hitta en elektronikkedja som heter Best Buy. Det är en vanlig teknikkedja i USA. Vi promenerar och är i New York. Vi irrar omkring men jag vet inte var vi är. Vi stannade någonstans där Trump skulle lämna in något över en disk. Jag ser att expediten ser vem det är och jag tänker att det är sjukt att jag hänger med en sån känd person. Vi går vidare och pratar. Trump hintar att han är väldigt rik. Jag säger att vi borde ta en taxi till skivbutiken Virgin Megastore. Där var jag som 13-åring med min pappa, som jag vet är öppen dygnet runt. Han är osäker på om han vill bjuda på en taxi och säger: och du vill att jag ska betala taxi. Vi ser en gul taxibil som ser ut som en svullen fästing. Den åker förbi. Vi promenerar vidare. Jag frågar om han tänker ställa upp i valet år 2024, som jag läst i tidningarna dagarna innan att han var intresserad av att göra. Han rycker på axlarna. Jag säger att jag inte tror att han kommer göra det. Och jag säger, men du kommer göra många väljare besvikna. Och tänk om du satt 8 år, ska du aldrig bli pensionär? Han säger, ja, typ. Och menar att han har varit pensionär ganska länge. Sen plötsligt ser jag skyskraporna på 6:e avenyn. Vi går dit och det visar sig stämma. Det sista jag minns är att vi går in i en folkmassa och jag noterar att han kamouflerar sig bra. Jag tror han använder hatt och platåskor. Det är drömmen om mig och Donald Trump.
Ja, det är kul.
Berätta nu. Nu är jag i en
nu blir det läskigt.
Ja, nu är jag i en psykoterapi här. Och
vad får du för associationer? Ska jag börja med att fråga det? Nej, du kanske vill att jag ska vara rakt på sak.
Jag var rakt på sak.
På något sätt så är nyckeln här, som jag uppfattade, att du var i New York när du var 13. Och du var där med din pappa. Så i min värld så har Donald blivit din pappa, helt enkelt.
Oj, vad spännande.
Det känns det konstigt.
Det var väldigt intressant. Därför jag har ju en nära relation med min pappa och en i allra högsta grad en relation med min pappa som böljar upp och ner, om man säger så.
Den böljar upp och ner. Mm. Mm. Om vi säger att Donald skulle vara representant för din pappa. Alltså han är ju då en drömgestalt helt enkelt. Man använder ofta drömgestalter för att beskriva andra människor. Man brukar sällan, även alltså i grund och botten så är det ju så här. Och det här är ju intressant. Alltså att alla gestalter i en dröm är aspekter av en själv. Så att det är inte så att det är Donald Trump och det är egentligen inte heller din pappa. Utan det är aspekten pappa, kan man säga, hos dig. Mm-hmm. Hänger du med på det?
Ja.
Det är lite svårt att förstå, men alltså, du kan alltså inte drömma en annan människas liv, om du står med. Det måste vara ditt liv. Och de personer som är i dina drömmar är delar av dig, det vill säga känslor du har kring de här människorna som ju faktiskt existerar, det vill säga din pappa. Men det är de facto inte din pappa. Förstår du skillnaden?
Just det, ja.
Ja, men då kan man väl säga så här. Om vi säger så här då, att du var i New York med din pappa när du var 13. Hela den här drömmen handlar om någon form av nedmontering av en äldre manlig gestalt. För att du då, Benjamin, ska kunna ta över rollen. En människa som blir pensionär går ju av scenen och låter nästa generation kliva upp på scenen. Och då är det ju så att du säger, ja, men vadå, ska du aldrig bli pensionär. Jag vet inte hur gammal din pappa är, men
han är 75.
Och det finns något surt i den här gestalten. Han vill inte. Han klagar lite grann också hela tiden på dig. Att du, aha, ska jag behöva? Han sitter där sur och ska gå iväg och vill luta sig mot dig, men vill inte luta sig mot dig. Han vill behålla sin maktposition helt enkelt. Och då kan man ju tänka så här att om det skulle vara en pappa-aspekt, så är det så att du vill putta undan pappa-aspekten, men han har svårt att gå. Och sen tänker jag också på att det finns flera såna här lite roliga kommentarer i drömmen, som Virgin står. Det är bra.
Ja, vad
ja, det är ju då alltså helt enkelt att man är helt enkelt oskuld. Det är en oskuld, virgin, eller hur? Mm. Och även den roliga taxibilen också, som är gul. Då tänkte jag på Joni Mitchell med Big Yellow Taxi. Har du någon relation till den? Finns det någon sån koppling där? Annars kan jag inte riktigt se vad det skulle handla om.
Nej, det är inte mer än att jag tycker att det är en bra låt.
Ja.
Men det här med virgin vill jag höra. Mm. Alltså vad är det för typ av är det någon slags oskuldsfullhet vi pratar om? Eller
det kanske är liksom, om du är där när du är 13.
Mm.
Och du är oskuld när du är 13, antar jag.
Ja.
Och hela den här processen när man blir tonåring, det är att liksom, jag ska bli man. Man börjar tänka tanken att man ska bli man. Du åker till New York, din pappa. Alltså det är liksom lite speciellt att du får åka med honom dit. Ni kanske var flera, hela familjen. Men ändå en ganska betydelsefull att komma till den här stora staden. Och det här med att ni är på 6:e avenyn. Det är precis i mitten av allting. Liksom i centrum av allting. Skyskraporna. Det är liksom maxade makt och falliska symboler som hela drömmen är liksom omgärdad av.
Gud, vad spännande. Det är alltså verkligen jätteintressant. Jag känner också att jag blir lite generad.
Varför det?
Jo, men alltså, dels att det är ju... Det är som du var inne på innan, att det kan lätt bli privat. Jag tänker att min pappa, han har just nu genomgått en cancerbehandling. Mm. Den är klar. Mm. Blev klar här för några veckor sedan. Och vi hoppas på att allt har gått bra.
Mm.
Men där har ju flera av de här faders sakerna. Mm. Så pappa-son-rollen har aktualiserats väldigt mycket där kring, ja, men där jag har velat att han ska göra saker som han inte har velat göra. Vi har inte liksom bråkat kring det, men det har varit många frågor där vi har tyckt olika, och där jag har velat liksom på något sätt uppfostra honom, och jag har känt att han har varit stretat emot.
Han stretar emot.
Ja, och vilket, det är jätte, jag har inte tänkt på den här Trump-drömmen som det, men när du säger det här är verkligen ett sätt att...
Jag vill inte gå i pension, säger Trump. Han vill alltså inte step down, helt enkelt.
Mm.
Och du vill ju också vara den som ska ta över stafettpinnen. Det ingår ju i liksom rutinen. Och det är ju alla föräldrars stora uppgift, det är att lämna över den där stafettpinnen och säga, men du är chef nu. Nu får du kör nu. Och vissa pappor och mammor har jäkligt svårt för det. Och de vill bibehålla sin maktposition för att de tror att de inte har något värde om de släpper ifrån sig. Liksom.
Mm. Ja, men gud vad spännande. Kan du ta oss igenom lite grann arbetssätt då? Jag vill veta vilka metoder, eller finns det några liksom principer som du utgår från när du gör en sån här drömtolkning?
Jag brukar se liksom tonen, alltså det första jag gör, så jag ser liksom hur tonen är i en dröm. Och du skrev ju också att du var liksom neutral, det var inget specifikt, liksom sådär, inga så här starka emotioner kring drömmen. Och det tycker jag är jätteintressant att veta allra först.
Varför är det viktigt?
Ja, men därför att det beskriver ju vad man vill ha ut av den på något sätt. Vad man kanske är rädd för, till och med. Så att det kan vara lite både och alltså. Både att man längtar efter någonting och sen också vill ta bort någonting. Så det är liksom lite dubbelt. Men just stämningen ger ju en indikation på vad det handlar om, alltså, skulle jag säga.
Ja, men det är jätteintressant. Någonting av det som vi har pratat om tidigare med de här olika teoretikerna, alltså, men ta då framförallt då Sigmund Freud och din egen analys. Finns det någonting av hans tankar som du använder när du ser andra personers drömmar?
Ja, absolut.
Vad kan det vara?
Ja, men det finns en fantastisk teknik, alltså, som man kan tipsa om till alla. Det är att man lägger upp en dröm med symbolerna. Man skriver ner en dröm ungefär som ett tågsätt, alltså med vagnar. Och i varje vagn så ligger då kanske ting, symboler, färger, alltså eventuella ljud, bokstäver, siffror, allt möjligt som finns i en dröm lägger man upp som i en radda så här. Och sen kanske man använder då kanske mitt lexikon eller något annat och försöker hitta en adekvat beskrivning av en specifik symbol eller en bild i drömmen. Och så skriver man ner det under drömmens tågsätt, så skriver man ner det här nya symbolbetydelsetågsättet helt enkelt. Och då när man läser det där tågsättet, det där nya som man har skrivit, så får man en helt annan bild i huvudet av vad drömmen står för.
Mm. Kan du ge oss ett exempel på en egen dröm, en tolkning som du har gjort där?
Nej. Jag drömmer oftast i faser. Så vissa perioder drömmer jag extremt mycket. Och det uppfattar jag som att jag behöver bearbeta någonting. Och det kan verkligen vara väldigt hands-on, någonting som jag håller på med i livet. Liksom. Men annars har jag drömt väldigt så starka, alltså såna här numinösa drömmar som är, vad ska man kalla, stora, sa Jung om dem.
Vad är en numinös dröm?
Ja, men alltså det är som att de är inte direkt personliga, utan de kan till och med vara alltså helt enkelt en del av ett kollektivt drömmande. Alltså, och de har ofta så här stark betydelse att man då är på väg att förändras helt hållet, alltså byta liv mer eller mindre, alltså ömsa skinn eller så. Det är sådana stora förändringar som liv och död och allt sånt där, föda barn och bla bla bla. Men i alla fall en gång så drömde jag att jag stod på en kulle. Framför mig hade jag en stor katedral. Det var mörkt, det var natt. Det var en gigantisk katedral. Den var jättestor. Och så gick jag in i den och det var mörkt. Och väldigt få lampor. Men jag tände eld på den här katedralen. Och sen gick jag ut och gick ner för kullen. Och så stod jag och tittade upp mot den här brinnande katedralen. Och samtidigt såg jag hur människor kastade sig ut från kyrkfönstren. Och då så står jag och skrattar i drömmen. Det är en av mina värsta drömmar jag haft någonsin. Men jag drömde när jag var väldigt ung. Men den är väldigt tydlig, och det är ju som med drömmar. Har man en gång skrivit ner eller funderat på en dröm, så har du den alltid i ditt huvud.
Vad är det för tolkning du gör här?
Det är helt enkelt i min egen tolkning ett sätt att nedmontera makt. Alltså en makt som då har styrt mig. Och vad det är för makt, det kan jag inte riktigt svara på. Men det är ett sätt att liksom ganska brutalt nedmontera auktoritet och makt faktiskt.
Mm. Lite besläktad med min dröm.
Ja, lite kanske.
Ja, att göra upp med kanske med en förälder eller någonting.
Ja, absolut. Ja. Och det här med att det kastas, att jag skrattar när liksom människor flyr, det är ju också aspekter av mig som dör där helt enkelt. Jag bränner upp hela skiten. Och nöjd med det. Jag tror att jag vet inte hur gammal jag var, kanske var 2021 eller så där, så det är väldigt länge sedan. Men det är en väldigt tydlig bild. Blundar jag så ser jag allting framför mig igen.
Det jag tänker på när vi pratar idag, det är ju att det är ju ganska lätt att göra sig lustig över en del av de här sakerna. Mm. Alltså hela symbolspråket som drömmen försöker kommunicera skulle man ju kunna avfärda. Den moderna människan kommer att avfärda det som trams. Men det som jag upplevde när jag inför vårt samtal och under flera veckor då behövde skriva ner mina drömmar för att kunna ge en dröm till dig. Dels vad som händer är ju att man börjar drömma mycket mera. Alltså av att skriva ner drömmar gör att man kommer ihåg alltså 4-5 drömmar i veckan. Mm. Och så när man skriver ner dem så inser man också att man kommer ihåg, alltså i direkt anslutning till uppvaknandet, man skriver ner dem så kommer man ihåg mycket, mycket mer än vad man kommer göra 2 timmar senare. Om jag ska återberätta det där. Men så det finns massor av detaljer i den här Trump-drömmen till exempel som är omöjliga att komma ihåg en vecka senare. Och då inser jag att man börjar plötsligt bekanta sig med sitt psyke och ser att dels så återkommer drömmar. Alltså det finns en tematik som jag inte har varit medveten om förut, men liksom i olika varianter av samma sak så att säga. Och att det blir, alltså jag ska inte säga att ja, men nu är det så tydligt att det finns vissa symboler, men det är i alla fall, det blir i alla fall klart att mitt psyke har haft ett ganska stringent sätt att kommunicera saker. Och jag, ja, men som sagt, jag ser saker som återkommer. Och det där är ju jättespännande som jag tror att väldigt många människor inte har kontakt med. Det är så lätt att skratta åt det här, för att hur många människor har suttit ner med en drömdagbok och skrivit ner sina drömmar varje natt? Det är rätt få som har gjort det.
Mm. Det allra bästa, det har man ju förstått, att man censurerar och fixar och regisserar när man skriver ner drömmar. Efter en kort stund bara. Så det allra bästa är att liksom egentligen väcka sig själv i den här sista REM-sömnen som man har innan man vaknar helt. För då är man så här, allra mest känsligast, de allra mest liksom, vad ska man säga, fluffiga drömmarna är där då. Man säger, man vaknar så här, oj, jag drömde i natt. Nej, du drömde någon sekund eller några minuter max. Alltså,
för på morgonen.
För det är de du kommer ihåg. Va? Ja. Men däremot drömmer man ju hela natten. Men du kan ju omöjligt alltså komma ihåg alla. Men väcker du någon som sover till och med i den djupaste sömnen så kommer en dröm upp.
Mm.
Men vad man ska göra det är att liksom mer eller mindre bara kanske ha någon sån här, spela in på mobilen eller sånt där, bara prata in i någon sorts halvvaket tillstånd en dröm, för då får du den absolut minst regisserade drömmen. Det är också häftigt, men det kräver ju att man gör det. Men ju mer, som du säger, ju mer du skriver ner, desto mer kommer du att drömma. Så är det. Man aktiverar förmågan att minnas också.
Just det. Men har du upplevt att saker och ting lämnar dig sen när du på något sätt har synliggjort det här? Blir det den här syftet som drömanalysen gick ut på, att faktiskt bli av med skrot?
Ja, verkligen. Jag tycker att det är enormt effektiv metod. Alltså just analys, men också att hålla på med drömmar aktivt själv. När du blir medveten om drömmarna, när du har dem, så får du också syn på vissa detaljer. Även om du inte kan analysera, så är det ändå så att du får syn på det. Det är på något sätt en liksom ett självarbete som psyket gör när den håller på med drömmarna. Så drömmarna, den psyket bökar sig fram helt enkelt. Mm. Så jag tror att, men jag tror att i medvetandegörandet, alltså att studera drömmarna blir ett medvetandegörande på något sätt utan att du går ens i analys. Det är vad jag tror. Och sen kan man ju gå, det finns ju sådana drömcoacher, det finns drömgrupper man kan gå, det finns allt möjligt sånt som jag tror är jättespännande. Man sitter tillsammans med andra och analyserar varandras drömmar. Det tror jag är jätteroligt. Mm. Det har jag aldrig gjort, men jag vet de som har gjort det som säger att det är väldigt fint. Funkar väldigt bra.
Fina slutord.
Ja.
Ja, men det var jätteroligt att ha dig här, Maria.
Ja,
och vill man ha en bra introduktion i det här ämnet, så tycker jag verkligen att man ska ta din drömbok. För jag har använt den flera gånger kring symbolspråk och så. Och vissa saker kommer många tycka är flummiga, och andra saker kommer man tycka är, tror jag, användbart. Där man just ser den här tematiken som återkommer.
Mm.
Så det är jättestort tack för din medverkan.
Tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat på Maria Ylaner i avsnitt 42 av Bildningskomplexet. Följ mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet, och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.